Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
Analyspodden från Dagens Industri.
Hej och välkomna till den här veckans avsnitt av Analyspodden som är Dagens Industris podd om börs och aktier. Mitt namn är Mikael Olsson och med mig i poddstudion idag har jag kollegan Torbjörn Isaksson. Tjena Torbjörn.
Hej hej.
Som vanligt blir det prat om vad som händer och har hänt på finansmarknaden och om börsnyheter i stort. Och vi kommer att prata om lite olika bolag och något case idag också. Det är fredag och klockan är strax efter 10. Den senaste veckan har börsen letat sig ner successivt. OMXS30 handlas upp 0,5% idag. Men med det inräknat då så har den under veckan fallit 1,3% ungefär. Och ja, det har varit en ganska tunn makroagenda överlag. Vi har sett lite av ett björnmarknadsrally, kanske man kan kalla det. Eller det är väl egentligen där den stora debatten ligger. Om det är det eller om det här skulle vara, jag vet inte, början på någon längre uppgång.
Ja, vad tror du?
Ja, men som jag tror jag nämnde i någon tidigare podd här så har ju den här inflationsoron börjat komma ner lite grann. Och centralbankerna har väl, åtminstone på andra sidan Atlanten, börjat skicka lite signaler om att det kanske börjar lugna ner sig lite grann. Och bara av de här baseffekterna så kommer ju inflationen att komma ner. Konsumenterna verkar ju ha blivit lite svagare enligt de flesta indikatorerna. Och frågan är väl nu hur djup en sån här recession då eller inbromsning skulle kunna bli. Och det är väl lite där egentligen som analytikerna, där konsensus går isär. Många tänker ju att då kommer man bli tvungen att justera ner vinsterna och då kommer börserna att tappa. Medan i det andra lägret så tror man att det kanske inte blir så blodigt och att den här nedtrappningen eller åtminstone tillbakadragandet från höjningarna som centralbankerna gör kommer få börserna att blicka framåt och kanske räntemarknaden och lugna ner sig lite grann i alla fall. Men det återstår verkligen att se. Nästa vecka så får vi ytterligare en pusselbit på det här. Men vi kommer till det senare. I måndags så hade vi lite börsnyheter. Bonnier News la ett bud på Readly som är ett slags digitalt magasinbolag. Aktien rusade 57% då i och med nästan upp till budkursen. Och ett annat bolag som gick bra då var SBB, samhällsbyggnadsbolaget. De gjorde ju en affär under förra veckan där de sålde halva beståndet av deras utbildningsfastigheter till en kanadensisk investerare som heter Brookfield. Och i spåren av det då så höjde ett ratinginstitut utsikterna för SBBs kreditbetyg. Och det var väl det som till stor del fick aktien att rusa på måndagen. Steg nästan 16%. Vad kan man säga om den här affären, Torbjörn? Du har ju kikat lite på det.
Ja, det är väl, han blandar väl och ger lite här, Ilja. Men det finns ju både positiva och negativa delar i den här affären. Alltså någonstans måste han ju göra någonting. Han har ju varit väldigt aktiv, han har gjort väldigt mycket. Och har väl vunnit tid, kan man säga. Och själv är han ju tillbaka lite tyvärr i gamla hjulspår där han snackar om att nu är allting jättebra. De behöver inte göra mer och det ser fantastiskt bra ut. Fullt så enkelt är det väl inte för dem. Och sen att de säljer det här beståndet som är, det är kärnan i det de ska syssla med. Och det är inte det de borde sälja. Men det är väl det de blir av med. De sitter med bostäder och annat som är väldigt mycket svårare att sälja. Så att de tvingas ju helt enkelt sälja lite av familjesilvret här. Och sen så kan man ju diskutera hur det är som vanligt väldigt många komplexa komponenter. Hur det finansieras. Och han talade ju där om att vi ska inte ha så mycket delägda verksamheter. Istället så skapar han ett enormt delägt bolag. Så det är, många vill ju se SBB antingen, alltså, det är ju blankarna som ser allting jättedåligt och så har du Ilja och hans gäng som ser allting jättebra. Sanningen ligger väl lite däremellan, men det är klart att de har en hel del utmaningar. Och sen är det ju hela tiden de där komplexa, snåriga grejerna som de inte vill prata om. Så man bara undrar hur mycket sånt finns det som marknaden inte riktigt känner till.
Men vad, ett exempel på de här snårigheterna då som du nämner är ju kanske det avtalet som de har med Oscar Properties som du har skrivit lite grann om. Vad kan du berätta lite grann om vad det skulle kunna innebära så att liksom, man får ett konkret exempel? Liksom.
Ja, där hade ju de, och de ville ju inte tala om det från början när den affären gjordes för 2 år sedan. De sålde ett bestånd för 1,4 miljarder till Oscar Properties. Så det är väl fastigheter som egentligen ingen vill ha. Men det är mycket sånt Oscar Properties har köpt. Och Oscar Properties ligger ju illa till finansiellt. Det kan ju vara en av de aktörer som ligger sämst till, skulle jag vilja säga. Och det kan ju då sluta med att när den finansierades, den affären, till hälften av en obligation som löper ut nu i april. Och det kan ju sluta med att SBB, som då i förmundan har garanterat den obligationen, får ta tillbaka hela det beståndet. Och det var ju andra garantier med i hela det upplägget. Och det är det man känner, att det finns väldigt mycket olika former av garantier i affärerna som gör att för övriga aktieägare är det väldigt svårt att veta vad som händer.
Ja, nej men vi på DI har väl varit ganska hårda mot SBB och framförallt betonat att man vill ha lite mer transparens och lite tydlighet i kommunikationen och sådär.
Det gick åt det hållet tyckte jag ett tag, och Ilja han var mycket mer problemorienterad, men nu är det lite tillbaka tyvärr hur det var innan. Att det blir mer snårigt och han bara säger att allting är fantastiskt bra.
Ja, men det har ju, han är ju väldigt aktiv i alla fall. Det måste
det
man ju
ge
honom.
Ju definitivt ge honom. Han är ju extremt aktiv.
Ja, han verkar ha jobbat väldigt hårt med att få ihop den här affären. Jag tror han skrev att han inte hade sovit knappt på någon vecka och sådär.
Ja, han hade sovit 12 timmar på 6 dagar eller vad han sa. Det kan ju nog stämma.
Nej, men det är som du säger, det var väldigt mycket förvärv på vägen upp och nu har det varit väldigt mycket avyttringar och det är svårt att nyckla ut exakt var bolaget står idag. Vi går vidare lite grann. På tisdagen då så var, ja, dels så hade vi ju att SKF stärktes lite grann då, och då ryktades det om att Q-lagertillverkan här då skulle sälja en del av verksamheten, den som riktar sig mot flygindustrin. Det var väl ingenting som marknaden hoppade på jättemycket med, men det florerade lite grann då i alla fall. Men största nyheten den dagen var väl egentligen att Nordstjärnan sålde hälften av sina A-aktier till norska bolaget Åbos. Du skrev en kommentar om det också, Torbjörn.
I NCC där.
Precis.
Ja, så Nordstjärnan har ju ägt en NCC sen bolaget grundades. Så de har ju ägt, det var ju en sammanslagning med Jonssons eget byggbolag tidigare. Nu väljer de ju att sälja ut sin position som dominerande huvudägare när aktien står på bottennivå. Och de får ändå bara in 770 miljoner ungefär. Vilket är ganska lite pengar med tanke på att det är en av norra Europas största byggare. Och de, alltså man har den uthålligheten som de borde ha i Nordstjärnan, så är det ju lite konstigt att sälja i det här konjunkturläget, tycker jag. Och då är ju frågan, visst man kan ju tycka att, som de var inne på, de minskade ideös tidigare också, att ja, men det kan ju uppstå bra tillfällen att köpa annat. Och det kan du göra, men frågan är ju inte också om istället inte pengarna kommer att gå till utdelningar till de här stiftelser som kontrollerar Nordstjärnan. Och då är frågan hur mycket kommer det finnas kvar att göra de här offensiva köpen. Och de har gjort en hel del andra köp genom tiden som varit ganska misslyckade. Nordstjärnan. Så det är ju, de pendlar ju lite mellan att vara någon världsstjärna och att ha väldigt mycket dåliga innehav i sin portfölj. Och så expanderar de och sen så drar de ner och sen så expanderar de. Och så,
ja. Ja, det är lite fram och tillbaks. Jag tror att vår kollega Jonathan Axelsson skrev om att de kanske skulle snarare fokusera på Bonava då när de får loss lite pengar. Och där försökte man ju sälja den ryska verksamheten som de har. Men det gick inte i mål riktigt, så där skulle det också kunna finnas. Och även att Åbos då köper in sig i NCC kanske tyder på att de inte är så sugna på att köpa något annat. De var ju storägare i JM tidigare.
Ja, de var ju det ett par omgångar. De gjorde ju lite klipp. Det sålde de ju till SBB och där gjorde ju Åbos en väldigt bra affär. Till skillnad från SBB som har ju jättestora problem där. Och det var ju en mycket större affär än det de köper för i NCC nu. Men det blir ju lite komplext också i och med att Åbos sysslar med bostadsutveckling. Och de är ju stora ägare i två norska bygg- och anläggningsföretag. Det är visst, man kan ju tycka att NCC, det är väl bra att få in, det var ju en Nordstjärnan som tog initiativ till den här affären. Och det kanske är bra för NCC att ha med en sån här ägare när det inte byggs så mycket annat framöver. Men jag ser ju också att det kommer att bli problem med den här strukturen.
Mm. Ja, det är onekligen väldigt mycket som ser ut att behöva hända för... Ja, för alla de här bolagen egentligen och i sektorn överlag. Så det är spännande att följa.
Ja, det ser väldigt illa ut för byggmarknaden överlag. Men det är just bostadsbyggandet, det är ju det som är allra sämst.
Ja, på onsdagen om vi går vidare lite grann, så apropå att det går lite dåligt, så har vi Claes Olsson som skulle spara ner, eller dra ner på ett par tjänster. Vi har sett liknande besparingsprogram i både ICA och även mindre aktör CDON här. Det känns ju som att hittills under året så har det kanske framförallt varit de här startupbolagen och olönsamma satsningarna och tech-satsningarna som har dragit ner med Kry och Voi och Klarna och sådär. Men nu börjar det leta sig in i handeln också. Så det är väl ett tecken på att man har kommit en bit i någon slags nedgång i alla fall.
Ja, handeln är ju väldigt pressad från många håll. Och frågan är, nu börjar de dra ner personal. När kommer de att börja dra ner i ytor? Det måste ju vara en följdeffekt av att de drar ner på personal. Och när deras hyror kommer att räknas upp så pass mycket, så kan man ju anta att de som kan dra ner på ytor kommer att göra det så fort som möjligt.
Ja, hittills har det inte varit jättemycket transaktioner som jag har förstått det på fastighetsmarknaden och sådär.
Nej, det har det inte varit, men i och med att de här handlarna har ju väldigt små marginaler redan från början. När de då pressas av allt från elpriser till ökade hyreskostnader, så kommer de ju få dra ner.
Ja, det ser inte jättemuntert ut där heller. Och på onsdag kom också ett besked ifrån Oncopeptides, där amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA bett bolaget dra tillbaka sitt preparat från den amerikanska marknaden. Aktien sjönk ganska kraftigt på beskedet. Jag tror att det var ner drygt 30%. Den har väl gått hyfsat starkt de senaste månaderna. Men jag tror att det var ganska väntat ändå att de skulle stöta på patrull här. För FDA var väldigt kritiska tidigare i ett rådgivande möte och har i sin dokumentation kring just Oncopeptides forskning och deras preparat varit ganska hårda. Nu har de istället, Oncopeptides själva har ju alltid varit väldigt positiva och stolta över sin data, och de har ju fått rätt i den meningen att europeiska, eller EU-kommissionen, har gett dem godkänt, och även i Storbritannien ska de lansera nu. Så jag skrev en kommentar där tyckte att det här såg ut som lite spiken i kistan för USA-äventyret. Och Jakob då, som är bolagets vd och en av grundarna, om jag inte missminner.
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Mörslin förvaltar AMF Räntefond Lång som i mars fick Morningstars pris för årets bästa räntefond. Fonden har slagit sitt index de senaste 1, 3, 5 och 10 åren. Hur har du lyckats med det?
Det korta svaret är aktiv förvaltning och stor intern kompetens. Förra året jobbade vi aktivt med löptider och hade en övervikt mot företags- och bostadsobligationer. Och det betalade sig.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde.
Men han sa att de eventuellt skulle överklaga det här och försöka ta det till en högre instans. Men att det berodde lite grann på huruvida de skulle göra det berodde lite grann på om de tyckte det var värt att försöka stånga sig blod. Det är absolut ingen garanti på att man lyckas med det. Men alldeles oavsett så har bolaget en relativt stor nettokassa, det är drygt 400 miljoner och deras läkemedel är godkänt i Europa, så nu kanske de kommer fokusera som helhjärtat på det här då. Och det har ju varit en väldigt kraftig rörelse under året och egentligen ända sedan de börsintroducerades har det varit mycket upp och ner. Så det blir spännande att följa hur det ska gå för Oncopeptides här, men jag tycker i alla fall att det ser intressantare ut nu här på 12-13 kronor än vad det handlade sig, än vad det stod närmare 20 tidigare i veckan. Även om det här USA-äventyret nu såklart ser väldigt, väldigt tufft ut, så känns ändå utsikterna ganska goda, åtminstone ut här i Europa. Apropå läkemedelsbolag och hälsovård, så hade vi ju Biko som igår gjorde en riktad nyemission. Jag tror att den rusade närmare 60% nu på morgonen. På den
jag
här
trodde till och med uppe 70 ett tag.
Ja, det var en väldigt kraftig rörelse.
Det var något sånt, 60-70, ja.
Och det ska sägas att den här riktade nyemissionen gjordes till kanske 8-9% premie mot stängningskursen igår.
Ja, aktien gick ju långt över den nivån.
Ja, den var i alla fall över 100 när vi klev in här i studion. Så det var en väldigt häftig rörelse om det nu nyemissionen gjordes på 76 kronor. Och bolaget är ju i behov av pengar, det är skuldsatt och kassaflödet har varit lite fram och tillbaka under året kan man kanske säga. Biko har ju varit extremt, även de då, aktiva på förvärvssidan. Men har återhämtat sig ordentligt nu. Och det kändes i alla fall, tyckte jag, det var väldigt hetsigt med köp och det fanns inte så många som ville sälja. Så då blir ju rörelsen extrem. Troligtvis så är det ju blankare som har bränt sig ganska rejält här.
Allt tyder ju på att det är inte sådana short squeeze och blankare som... Och det kan ju få väldigt dramatiska effekter under kort tid.
Ja, så är det ju verkligen. Sen vet jag inte om det kanske presenterade sig snarare som ett... Eller presenterade sig som ett säljläge. Det blir ju svårt att kanske motivera den typen av rörelser, åtminstone kortsiktigt, men... Om de börjar få ordning på skutan, de har ju ett samarbete också med de som var tagare i den här nyemissionen, Sartorius tror jag de heter.
Mm.
Och det kan ju bli en bra partner. Det är inget är ju kvantifierat här och jag tror inte avtalet var påskrivet riktigt ännu. Men alldeles oavsett så känns det som att Biko har hanterat det här väldigt bra, får man säga. Åtminstone om man ska tolka kursreaktionen. Och sen hade vi även Munters som hade kapitalmarknadsdag igår. De höjde sitt tillväxtmål och ska växa nettoomsättningen organiskt med ett snitt om 10% per år. Det är upp från tidigare 5% och jag tror aktien gick upp ungefär 5% under gårdagen. Även Inwido och SKF hade kapitalmarknadsdagar. SKF bekräftade faktiskt att de skulle göra en strategisk översyn av flygverksamheten. Det skulle ju även det kunna innebära att de snarare ska satsa lite mer på det och kanske försöka göra förvärv och bygga ut det, men det är ja.
Det verkar väl antingen eller, antingen så går de fram och tillbaka där.
Men
någonting måste ju ske.
De sa också att det inte var CVN då som, ja, Christer Gardells aktivistfond som hade drivit på det här. De är ju nya storägare i SKF och brukar väl ha en ganska aktiv agenda som ägare.
De vill ju ofta se renodlingar och att man gör sig av med verksamheter.
Och SKF stängde på minus 2,4% igår på en börs som var på nollan. Så den här kapitalmarknadsdagen mottogs inte inte jätteväl i alla fall där och då. Så idag, fredag, så kommer amerikanska PPI-siffror, producentpriser. Analytikerna väntar sig en ökning med 0,2%. Och det är samma som föregående månadssiffror. Ett diskussionsämne som jag tänkte att vi skulle hoppa på här innan vi tar ett case. Att vi skulle snacka lite grann om de här storägarna. Vi har ju nämnt några stycken redan här under podden. Men man kan ju kanske säga någonting lite bredare om det. Jag skrev en text häromdagen där jag tyckte att storägarna kanske kunde engagera sig lite i... Ja, alltså de övriga storägarna kunde engagera sig lite i beslutsfattarnas privatekonomi när den ändå har så pass stor inverkan på vilka strategiska beslut bolagen fattar.
Ja, det är lite att det finns ju många huvudägare som sitter finansiellt illa till nu. Och det kan ju då leda till att man undrar varför fattas vissa strategiska beslut på avyttringar, storlek på utdelningar och så vidare. Så det blir ju, det kan ju vara maktspel där mellan, som när Akelius och Kino stoppade utdelningen i Castellum, vilket ju skapade problem för Rutger Arnhult till exempel.
Mm.
Och sen så, du vet ju inte varför görs en, det kan göras en stor försäljning av verksamheter nu till kanske låga priser för att det är bra för en av huvudägarna. Men det kanske är långsiktigt inte alls bra för bolaget. Och jag håller ju med dig där att då måste ju de andra ägarna i bolaget försöka agera. Oftast gör institutionerna det kanske när det, genom att sluta sig samman i grupper som tycker till om någonting. De agerar ju sällan på egen hand.
Nej.
Men det blir ju mer kraftfullt också om de är flera stycken som kommer upp i ägande och agerar. Och det borde de nog göra oftare än vad de gör. För nu, de är ju väldigt ofta reaktiva och de är ju sällan proaktiva institutionerna.
Nej, däremot när det kom till införandet av incitamentsprogram som är ett styrelsebeslut och styrelsen utses ju av största ägarna. Där lägger man ju sig gärna i privatekonomin och resonera kring okay, men hur ska man få den här vdn att jobba hårt och vara motiverad och hur ska det funka i ledningsgruppen och med övriga anställda och sådär. Mm. Så det är klart att det är ju viktigt att den privatekonomin är liksom förenad med aktiekursen. Det är, enligt koden för svensk bolagsstyrning så ska de här incitamentsprogrammen vara minst 3 år långa. Och det är ju den horisonten som krävs för att man ska kunna ha liksom ett värdefokuserat fokus och strategi.
Ja.
Och om man då har så kraftig belåning privat att ett år som 2022, som förvisso har varit ett extremt år på många sätt, men att det kan liksom egentligen omkullkasta hela den här personens privatekonomi, och det är kanske den största ägaren och sådär, rent röstmässigt, då måste man ändå, tycker jag, som svensk institution där man kanske förvaltar privat personers sparpengar eller pensionspengar, alltså man måste ju agera liksom. Det är, jag tycker det känns lite konstigt att man, när det finns risk, inte nödvändigtvis att det är någonting fel, men när det finns risk att man fattar väldigt kortsiktiga beslut som för lång sikt för aktieägarna kanske är väldigt destruktivt, då tycker jag att man får inte vara rädd för att ryta till lite grann i alla fall.
Nej, det borde man göra ofta.
Och vi kan gå vidare också till ett aktiecase, veckans aktie. Det är Ulf Pettersson som har skrivit det. Och det är aktien Pricer. Det är ett bolag som faktiskt haft en ganska trogen följerskara. Det är ett lite mindre bolag då, som tillverkar elektroniska eller digitala hyllkantsetiketter till dagligvaruhandeln. Det här är en aktie som egentligen många gånger har sett väldigt bra ut, men det har aldrig riktigt kommit igång. Det har varit lite fram och tillbaka, kan man säga.
Men den var väl hypad redan på 90-talet?
Ja, så kan det nog vara. Det var lite före min tid.
Men det var ju en sån aktie som man pratade om då. Det var någon som trodde att hon skulle bli större än Ericsson på den tiden. Det blev det inte riktigt så.
Nej. Då hade de behövt sälja fler etiketter än de gjorde. Och även under de senaste 10 åren så har det fram och tillbaka varit en snackis på alla som följer DIs börssnack eller finanstwitter och sådär, har sett att den har liksom blossat upp lite tillfälligt. Men nu har Ulf skrivit om det i alla fall. Bolaget har ett antal tuffa kvartal bakom sig här de senaste 1-2 åren. Orsaken har framförallt varit att bruttomarginalerna har fallit kraftigt i och med stigande komponent- och tillverkningspriser för de elektroniska insatsvarorna och ökade fraktpriser också från tillverkningen i Asien och försäljningen sker huvudsakligen i Europa och i USA delvis. Och sen har de haft en viss valuta mot vind de senaste kvartalen. Bolaget är en förlorare på stark dollar. Men vdn tror framåt att tillväxten finns i USA så då skulle man kanske kunna balansera ut det. Stor del av intäkterna idag kommer i euro. Och för några år sedan så tog de in ganska många stora kunder. Det var Best Buy bland annat i USA. Och när de tog in de här stora kunderna så fick de lite sämre marginaler. Och nu när inflationen har kommit igång också eftersom att de har stora projekt, stora prestigekunder, så har det varit svårt att skicka vidare kostnadsökningarna till dem. Så de har liksom missgynnats här av flera faktorer egentligen under de senaste perioden. Det som talar för dem nu är att orderingången har varit stark de senaste kvartalen. Och i och med att priserna i dagligvaruhandeln har varit så mycket upp och ner så liksom skulle price kunna vara en inflationsvinnare för att man behöver justera priserna med ganska kort varsel helt enkelt och Pricers produkter blir helt enkelt attraktivare och värdet ökar på marknaden. Pricer lanserade ett nytt ambitiöst tillväxtmål i somras om att nå en omsättning på 4,5 miljard kronor år 2025. Ulf landar i att de skulle kunna nå tillbaka till en rörelsemarginal på kanske 8% om några år. Och ser därmed ett köpläge då. Och på nästa års prognos så landar han i ett PE-tal om 19. Yes, innan vi rundar av så tänkte vi prata lite grann om vad som händer nästa vecka. Och det mesta händer främst i USA. Det är lite inflationssiffror som kommer för USA på tisdag. Och sen är det Fed-besked på onsdag som blir den stora makrohändelsen. På torsdag har vi även då en händelse i USA. Det är Ericssons kapitalmarknadsdag i New York. Det blir spännande att se lite grann vad Börje kan komma med då för någonting. Eller vad säger du, Torbjörn?
Ja, det är ett väldigt ifrågasatt bolag från... Så hela vägen från hur storägarna agerar där, Investor och industrivärlden, till styrelsen ju som varit i blåsväder och även Börje Ekholm själv där, hur det har ju blivit väldigt ifrågasatt. Och det är ju mycket med de här mutfrågorna. Det var ju 3-årsjubileum för deras uppgörelse med amerikanska myndigheter här tidigare i veckan. Men den fortsätter ju bara rulla på. Och sen är det ju också så rent operativt. Nätverken går ju väldigt bra för dem. Men stora delar av bolaget är ju, som de har köpt in sig i, inte minst, är ju väldigt dåliga och har väldigt låga värden. Vilket ju visar sig i en affär de gjorde nu om dagen också. Att de får ju nästan betala i stort sett för att göra sig av med vissa saker. Och sen så är det senaste köpet de gör är också väldigt ifrågasatt ju för att prislappen är så hög. Deras förvärv har ju genom tiden varit ganska fjärskartade. Så att det är återigen, det är mycket upp till bevis för Ericsson här i veckan.
Mm. Ja, det blir spännande att se. De kommer ju säkert prata väldigt mycket om det här Vonage-köpet som de gjorde under fjolåret. Och sen måste de försöka få fart på övriga verksamheten också.
Ja, det är mycket förtroende som måste återvinnas där.
Mm. Ja, det blir spännande. Innan vi rundar av ska vi passa på att tipsa om våra andra poddar som DI har. Det är bland annat Makrorådet, Digitalpodden, sen har vi också Mitt i bruset, Smarta pengar, Morgonkoll och sen även DIs ledarpodd. Det var allt för idag. Får tacka för oss och önska en trevlig helg.
Tack och hej.
Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fällman.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.